Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjelm och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Silvia Ingosotti Åkermark och också brottmålsadvokat.
Hej Silvia, du ser väldigt fräsch ut, men du är lite jättelaggad.
Ja, jag har ju precis kommit tillbaka från Bali. Haft helt fantastiska veckor och verkligen laddat batterierna. Det är första gången på länge som jag är så peppad inför våren och verkligen redo för alla utmaningar som komma skall. Och det är en hel del förhandlingar nu som är på gång, så det känns väldigt bra. Det känns mindre bra då såklart med all klimatångest.
Ja, men precis.
Men ibland med det här jobbet, jag behöver ändå just, man känner verkligen att man behöver värmen och solen. Och för att orka så behöver man också bara koppla bort allting. Men med det här jobbet så jobbar man i för sig varje dag. I och med också att vi har vår verksamhet.
Jo, men det måste ju, vad ska man säga, folk förstå att, eller förstå, det förstår man kanske inte med det här jobbet. Att man alltid egentligen måste ha koll på mejlen och telefonen. Eftersom det kan komma domar då under tiden man är på semester. Så man måste överklaga. Så att man är i princip aldrig riktigt ledig. Man kan inte bara checka ut.
Nej, jag tänkte på det i morse för jag var hos tandläkaren 7:00. Och som tur att jag var jetlaggad för jag vaknade 5 i morse. Men att det här jobbet är ju faktiskt, om man har kontrollbehov så är det ju helt fel jobb att ha. För man vet faktiskt i princip inte hur en dag ser ut om man inte ska ha en rättegång. Men det kan ändå hända grejer under den dagen som gör att man kanske måste på förhör på kvällen. Men det går inte planerat. Man måste alltid ha en beredskap för att det kan hända precis vad som helst. Och det är stressande. Men både du och jag är sådana som gillar det. Men alla gör ju inte det. Jag tycker man, om man nu funderar på jobbet så måste man tycka om det. Och faktiskt det att det har den nerven. Men det är också utmattande. Det är därför vi behöver. Du har ju räddat batterierna i Åre. Fått fjällluft.
Ja, exakt.
Ja, men det är viktigt.
Tagit samtal då högst uppe på toppen. Nej. men det är som du säger. Men å andra sidan är ju det väldigt roligt med det här jobbet. Att man vet aldrig hur en vecka kommer se ut. Man kan ha planerat in att man ska förbereda olika rättegångar och mål. Och träffa klienter. Och så vänds allt upp och ner. För man kanske får ett uppdrag där man måste infinna sig. Jag hade ett förhör förra veckan. Då var jag tvungen att på en timme då infinna mig på det här förhöret. Annars skulle inte jag få det här uppdraget eftersom det var så pass brådskande. Och det handlar ju om att personer är frihetsberövade. När de är anhållna så måste man hålla de här förhören ganska omgående. För man får ju inte ha någon då, ja, för länge, vad ska man säga, frihetsberövad. Så att, det är ju speciellt det här jobbet.
Ja, och att som vi pratade om med att nu träffar jag vänner bara, kan vi inte boka in lunch? Jag bara, nej. Alltså man blir så dålig kompis också för att man får ju ställa in i princip, jag ställer väldigt ofta in lunchen. Nu har jag slutat boka in det.
Ja, men det går inte.
Nej.
För man vet inte. Så, och bara att boka in våra podd.
Ja, det är podd. Därför ibland det blir lite pauser. Men jag lider inte av det på det sättet. Men jag vet att i förra avsnittet när vi summerade, eller var nog förra vi summerade året, att jag tyckte att det var lite lugnare höst. Det var mer bara att jag inte hade varit uppe typ varje vecka 4 på natten eller jobbat ihjäl med varje helg som jag brukat göra kanske de senaste 12 åren. För Och det inser man ju sjukt egentligen det är. Men för att vara alltid på topp, då krävs det också att man jobbar väldigt, väldigt hårt.
Mm.
Och det får vi såklart betalt för också. Men att ta de här andningspauserna. Och det försöker jag också säga till våra anställda. Att när man har lite lugnare att ta då. Det pratar du och jag mycket om. Men det här med balansen. Men det är, jag tar ju ansvar. Man vill ju ha ansvar för de anställda att de mår bra. Och då innebär det att också försöka träna och så. Det gjorde jag. Jag är lite dålig på att träna, men jag kom igång. Tränare nu? Ja, jättebra.
Men idag så tänkte vi prata lite om enskilt anspråk. Alltså det låter kanske lite gammaldags, men det betyder alltså skadeståndsanspråk som man då som brottsoffer är berättigad till om man blir utsatt för ett brott. Och det här är ju du, ja, vi båda är ju experter på det, men du arbetar ju mycket som målsägande biträde, Silvia. Så jag tänkte om du skulle kunna kort beskriva vad det är och vad man har för rättigheter.
Mm. Det här är ju intressant, för det är inte så många som har koll på det. För jag tror många påverkar såklart av då amerikanska filmer och serier. Och man läser mycket om de här enorma skadestånden som finns i USA, om man stämmer. Och man tror att man kan hitta på... Eller liksom man, men vi har ju inte alls det systemet här i Sverige. Utan när det gäller brottmål så har vi någonting som... kallas, man kan få kränkningsersättning. Det är alltså själva en kränkning och det är objektivt. Man bedömer det objektivt hur kränkande en gärning har varit. Till exempel då våldtäkt eller ett rån, misshandel, sexuellt ofredande, kan vara övergrepp i rättssak. Alltså alla möjliga mål där man blir alltså objektivt sett kränkt. Och det är ju då en mer generell bedömning. Så det handlar inte, kommer inte vara avgörande hur man själv i princip har upplevt det. Man får inte olika kränkningsersättning. Och det finns något som heter Brottsoffermyndigheten. Och de har en, kan man säga, en liten bok, en referatsamling som finns på deras hemsida som man kan ladda ner om man vill läsa på mer om skadestånd. Som ändå är pedagogiskt, men också som vi som advokater och domare och åklagare använder för att kunna få någonstans hum om vilket belopp vi kan yrka. Så för det är så här att jag är målsägandebiträde. Så mina klienter förklarar jag för dem då. För att jag har faktiskt aldrig varit med om att en klient kommer och bara, jag vill ha så här mycket. Utan det är att jag förklarar för dem att de har rätt till det. För staten tycker att man har rätt till det då man har varit utsatt för ett visst typ av brott. Då för själva kränkningen. Sen så finns det såklart ekonomisk skada, att man förlorar lön, till exempel måste vara sjukskriven, eller jag kommer också komma in på sed och verk, men vi bara, nu stannar vi själva kränkningen. Så det är också många som reagerar att i Sverige tycker man att det är låga belopp. Men de här då referaten, utifrån dem så kan man då till exempel om det är misshandel, då blir det ju väldigt så här kliniskt att ja, två knytnävsslag till exempel kan man få. Nu hittar jag bara på här med 10 000. Alltså man försöker då hitta liknande fall. Men vad gäller just våldtäkt så är det ju så att då kallas det schablon. Att då säger man oavsett ungefär vilken typ av våldtäkt så är det 10 eller 100 000 kronor man får om man utsätts för våldtäkt. Om det då inte är grov våldtäkt eller finns på gränsen till grov våldtäkt. Det kan ju finnas såklart försvårande omständigheter också som ger att man rätt ett högre belopp. Det tycker en del att det är för lågt, men det är så det ser ut. Så jag kan inte då säga till mig att ja, men vi försöker på 250, för det kommer liksom inte, det går inte igenom. Det är ungefär som man jämför lite med straff, att man följer den här praxisen. Men det kan också vara ganska skönt, tror jag, för målsägande att känna att det är inte de själva. För vissa känner också att de försätter en person. Kan man ha någon de känner, kan ju vara en förälder, kan vara en kompis, att de ska hamna då ekonomiskt trångmål. Men förklarar man bara, nej, men du har ju liksom det är ju rent objektivt. Det är inte dina egna känslor.
Nej.
Sen,
men jag tänkte att just det handlar om att det, så att säga, att skadestånd för den, om den personliga integriteten då har blivit angripen, det är så att säga grunden. Och då finns det vissa fall där man inte anser, för de flesta brotten, det måste man ändå säga, så kan man få kränkningsersättning.
Mm.
Men till exempel om man är polis eller om man arbetar inom psykiatrin och blir utsatt för våld där, då kan man i vissa fall inte få det, eftersom man på något sätt är man har en sån position att man ska säga, så att säga, tåla mer än andra. Ja. Så där, men jag vet att det finns fall där man just har spottat kanske på en polisman, då har den polisen då fått 5 000 kronor i kränkningsersättning. Mm. Men där har man då diskuterat, för det anser man att det är så pass, det går utöver vad man ska tåla, så att säga.
Mm. Och där ser man ju verkligen till situationen.
Precis.
Och att man ska ha en beredskap när man jobbar med den typen av yrke, för att utsättas för vissa, kanske att man ska kallas vissa fulord och så, för att man, eftersom man har ju då makt och man kanske gör ett omhändertagande med en full person till exempel, och de säger massa saker, så kan man ska vara beredd på det. Men och det, jag tror att det är intressant att ändå, för att sen har man ju också rätt till, om man blir utsatt för brottsoffer, till exempel försäkringsersättning, att man kontaktar sitt försäkringsbolag. Men där är ju inte vi inkopplade som målsägandebiträden eller som advokater, utan det är någonting som är frikopplat från oss. Men man ger ju såklart information om det.
Precis.
Det kan ju finnas i ens hemförsäkring, men det är inte med alla som vet om det.
Nej, och det är ju viktigt också, om man blir utsatt för ett brott, att man direkt anmäler det här till försäkringsbolaget. Mm. Och i många fall så vill försäkringsbolaget vänta tills domen har vunnit laga kraft, för man vill läsa domen från försäkringsbolagets då sida. Men det där har, de har ju andra typ av regler.
Precis, och det är jätteviktigt att tänka på det, för de gör ju andra bedömningar. Så att, och samma gäller ju om det är så att förundersökningen läggs ner, att det inte blir ett åtal. Då kan man ha rätt att ansöka ändå till Brottsoffermyndigheten. För det kan ju vara så att man inte vet vilka som har begått brottet, men man har ju ändå blivit utsatt för brott. Då kan man ansöka, men de har ju också andra regler. Så det är faktiskt olika regler som styr det här. Men vi är ju bara inkopplade i yrket till själva domstolen. För sen när domen kommer och man då har rätt till skadestånd, då ingår det inte i vårt förordnande som målsägandebiträde att ansöka om det här hos, för man, det krävs då att man går vidare till kronofogden och begär i princip en utmätning då.
Precis, och personen då som har begått det här brottet ska stå för det här skadeståndet, men i många fall så har de inga pengar. Så att då, men då måste målsäganden, brottsoffret själv, ansöka hos kronofogden, men man får hem en blankett som man ska fylla i. Jag brukar förklara hur det går till, för det här har de ju ofta väldigt mycket frågor om. Mm. Och det känns också konstigt när man har hjälpt hela vägen och sen så bara, ja. Man kan ju förklara allmänt. Ja, det är synd att inte det ingår, för det är ganska mycket, mycket arbete med det. Men jag brukar säga att ni kommer få de här blanketterna och så fyller ni i dem, och sen så gör man ett, man gör då från Kronofogdemyndigheten gör ett utmätningsförsök, och om det visar sig att personen inte har några tillgångar, då kan man ansöka hos Brottsoffermyndigheten, och det får man göra då själv. Men där finns det väldigt bra på deras hemsida hur man gör, och då måste man, det räcker med att skriva målnumret och domen då, så kan de själva inhämta den.
Ja, och de gör ju det via också sen via Kronofogden, plus att både på Kronofogdens hemsida och Brottsoffermyndigheten så finns det olika språk.
Precis.
Så det finns ganska många olika språk man kan få den här informationen. Så jag brukar också alltid hänvisa, och det brukar inte vara ett problem. Problemet är när man har klienter som då bor utomlands. Jag har haft några mord nu där de anhöriga har bott utomlands, och då hjälper jag till. Men problemet är när vi då hjälper till är ju att det tar så lång tid. Det här har vi ju en brist jämfört med många andra länder, att istället för att man har då en fond som direkt betalar ut skadestånd, så måste man göra de här ansökningarna, man ska ha fullmakter, och det tar väldigt lång tid.
Det tar upp till ett år
minst,
innan man får pengarna.
Och det blir väldigt stor frustration hos de här personerna, och de tror ju då att de har rätt direkt till de här pengarna. Så det blir ändå, skapar väldigt mycket mer arbete, men det tycker jag ändå, det är väldigt svårt att lämna dem. Att jag inte hjälper dem, nu gör jag det såklart. Men jag tycker att där hoppas jag att det kommer utvecklas, att man får lite liknande som jag vet Norge har så, Frankrike, att man direkt kan få beloppet, och sen får ju då staten, för de tar ju över fordran mot den som är dömd. Det är mycket, mycket bättre. För det här tar för lång tid, och att det inte heller ska ingå. Varför ska det inte ingå? Vi ska hjälpa dem och vi förklarar
hela vägen. Äger,
men inte att liksom sen ansöka om det. Men det är så man gör helt enkelt i ett brott, man gör i samband med åtalet. Och det är inte som i USA, att det är en civilprocess, alltså en tvistemålsprocess, utan det här då behandlas samtidigt som själva brottmålet.
Att man, om det inte är för komplicerat.
Precis, men det är ju väldigt sällan.
Ja, jag har varit med om två här när det var avskydd. Just när man har fått väldigt, väldigt allvarliga skador, då kanske det blir för komplicerat att pröva i den här brottmålsrättegången. Eftersom det handlar om då om man har blivit invalidiserad till exempel, eller fått väldigt mycket R.
Just det. Men då ska man veta också att då är ju med kostnaden ändå att man blir det som brottmålsprocessen, att det är fortfarande ändå staten som betalar. För det kan ju annars vara en stor risk att man inte vill då stå, för det kan ju bli väldigt höga kostnader just när det är tvistemål. För då är det ju inte det att vi går in som offentliga biträden, men då behåller man ju det.
Precis.
Eller hur? Då kommer du alltså företräda nu i en tvistemålsprocess. Ja. men det tror jag kanske en utveckling borde gå mer mot det. Att man, för det har ju varit lite så att man, det blir lite, för det märkliga är ju egentligen inte det samma beviskrav. i brottmål och tvistemål.
Och det blir man ju lite lurad av.
Precis. Ja. Faktiskt att det är egentligen högre i brottmål än i tvistemål. Och det kan man ju för då faktiskt förlora på som målsägande. Att man kanske skulle fått skadestånd om det hade prövat rent tvistemål, inom tvistemål, de reglerna, och inte inom brottmål. Jag vet inte den som kommer våga ta upp det. Faktiskt, jag vet inte. Jag försöker ju ibland. Jag tycker det är intressant för att det finns inte så mycket praxis inom vissa områden, så att man, jag försöker ibland hänga lite på gränserna och försöker komma med lite, vara kreativ vad gäller skadestånd. För man vill ju, vårt uppdrag är att det blir så bra som möjligt för klienten, att de ändå får så mycket upprättelse som möjligt. Men som sagt, skadeståndet i sig är ju inte det som på något sätt är avgörande. Och sen behöver vi mord, då är det anhöriga som har rätt, och då är det sveda och värk. Mm. Och sveda och värk kan ju låta också väldigt gammelmodigt. Det är alltså akut fysiskt och psykiskt lidande. Och då är det ju psykiska lidandet som det gäller anhöriga. Och då finns det ett schablonbelopp som det kallas 60 000 då.
Det här blev ju väldigt uppmärksammat i samband med när terrorrättegången, Rahmat Akilo på Drottninggatan. Just att det skrevs väldigt mycket, och man jämförde med vad de här föräldrarna som till det här holländska mannen då, vad de hade fått ersättning från sitt land jämfört med i Sverige, att man då, att, vad ska man säga, det var ju ett barn som dog också, att föräldrarna då, ja, hennes liv är värt 60 000 kronor. Och de hade yrkat, tror jag, 500 000, den mannens då, eller pappans ombud. Men det här är en schablon som är fastställd av.
Ja.
Det är en riktlinje och det kan man inte rucka på, utan det måste ju på något sätt komma och, ja, ett nytt då, avgörande från Högsta domstolen där man höjer det här.
Och det höjdes ju nyligen.
Ja, det gjorde ju det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST.
That's 15% off at burrow.com/acast.
Men det som har varit, det finns ju några fall. Det var ju några barn som blev inbrända av sin pappa.
I Dalarö, ja.
Mm. Då blev det 100 000. Sen också var det ju Hallonbergmorden, då fick ju barnen också 100, för de förlorade båda föräldrarna.
Mm.
Så det finns ju vissa fall, och jag hade också ett fall, jag satt i ett mord där barnet fick 100. Men då har ju det vitsordats, och vitsordet innebär då att man i princip godkänner det beloppet, och då prövar ju inte domstolen det. Så att då, det är inte praxis, det blir ändå inte praxis då, det är inte gått upp till högsta domstolen. Men det är ändå det som är vårt jobb. Att vi inte bara heller ska godta.
Nej.
Utan vi måste ju se, finns det möjlighet här att kanske lägga oss lite högre? Vi pratar ju inte om 500 000, utan vi pratar kanske 10 000, 25 000. Samma gäller ju våldtäkter, man får se varje fall för sig. Men vad gäller sveda och värk, så är det då ofta att det finns också 625 kronor får man då per vecka. Om det då, om man inte ligger på intensivvård eller någonting, kan man få lite högre. Och det är det man begär då. Framförallt har man varit sjukskriven, men då gäller det att man har intyg, man kan visa det. Men gäller våldtäkt så är det också, då finns det ett schablonbelopp. 15 000 får man då, för man menar att det räknar man med. Att när man var så oerhört allvarlig då kränkning och det sånt lidande det innebär att bli våldtagen, framförallt psykiskt. Att det är då, får man, det är ett halvår vi pratar om, 15 000. Grovvåld mot barn är det 30 000. Och mot barn är det så, kan det vara väldigt svårt också att visa nämligen. Bevisa. Men då säger man ju det, att det kan komma senare. Att man förutsätter att det blir sådana skador. Så att det är därför man då har de här schablonbrotten. Så man prövar ju inte. Då behöver man inte alls ha den bevisningen. Det finns ju domar från högsta domstol som säger att man inte har den bevisningen som krävs. Annars, för det är ganska mycket omfattande bevisning.
Jo, och det är ju vi ansvariga för då. Om man är målsägande beträder, då måste man ju inhämta då intyg från arbetsgivaren. Att man har varit sjukskriven eller då från Försäkringskassan. Och man måste också kanske ha något förhör med en psykolog ibland, eller något intyg från att man har varit hos någon kurator och pratat och mått dåligt av det här. Men å andra sidan, det är ju egentligen uppgifterna från brottsoffret som är, så att säga, bevisningen. Och vad brottsoffret då berättar om hur personen har mått efter den här händelsen och på vilket sätt det har påverkat han eller henne. Om man har sovit dåligt eller om man har blivit rädd. Och det handlar ju om att vi ställer mycket frågor kring den delen.
Precis.
Under rättegången. Och det är egentligen, precis, inte åklagaren. Åklagaren måste bevisa att personen har blivit utsatt då kanske för smärta eller fått olika fysiska besvär. Och det är det som framgår av gärningsbeskrivningen. Men vi ställer mer frågor kanske hur personen har mått då efter den här händelsen. Och man kan också ställa frågor till andra vittnen, kanske anhöriga som är där och vittnar om hur personen har mått. Så att det är viktigt att få in det.
Jätteviktigt. Och där kan ju finnas en viss försvarad taktik. Att man då vitsordar också beloppet för själva kränkningen. För man vill inte ha de här frågorna. För om det vitsordas så ska man, då ställer man inga frågor. För då är det redan godkänt om man säger så.
Vitsordar, det betyder alltså att man medger att betala den delen. Alltså domstolen måste inte pröva om den bevisning som läggs fram i den delen. För om personen blir dömd, då går det ut automatiskt.
Mm. Men precis, men det innebär ju inte att man medger att betala. Utan medger bara att
om man blir dömd. För just den gärningsbeskrivningen.
Ja, det är viktigt att förklara den biten. För vi ibland förstår ju inte. Inte ens alla advokater förstår det.
Nej.
Det är därför du har haft kurs av det här. Du och jag har ju faktiskt utbildat advokater om just målsägandebiträdets roll och även om
skadestånd.
För det är mycket svårare än man tror faktiskt. Och som sagt, det finns mycket fortfarande att utveckla. Så det kommer. Och jag hade ju ett mål med människohandel. Där vi försökte få upp prövningstillstånd i högsta domstolen. Det här med att de pengarna som människohandeln tog från henne. Hon fick inte behålla en krona. Och det intressanta var där att hovrätten uttalade sig. Även då med efter domen, för det var två skiljaktiga mycket på vår linje att hon skulle anses ha rätt till de pengarna, att det var hennes. Och att de skulle bli skadeståndsskyldiga för att de tog alla pengarna. Då menar de att i och med att det var människohandel, det fanns inte ett giltigt avtal dem emellan, så det kunde inte bli hennes pengar. Men, och att man har varit grovt koppleri, då har de fått pengarna. Så att, och det strider ju mot internationella konventioner, det är stötande, för nu fick ju staten de pengarna istället. Att de då, att staten ska berikas på att hon har blivit utsatt för människohandel. Så att jag hoppas jag med att det snart kommer ett annat mål som man verkligen kan få det här prövat för Norge.
Men ni överklagade inte det till högsta domstolen?
Jo, men vi fick inte prövningstillstånd.
Nej,
sen kan det bero på våra yrkanden från början. För problemet var också att det blev sakskada i ett liknande mål, ett tiggerimål i Örebro tingsrätt, och då använde jag det. Men då menade man att det inte är en sakskada. Men Och då kanske det blir otillåten ändring av talande, skriven text och romansord. Jag vet inte. Men
vad är det då? Är det ren förmögenhetsskada då? Eller?
Det är andra principer. Man får gå på verkligen på civilrätt där. Det här är väldigt komplicerat, så jag tänker inte gå in på det. Men det kan göra ett annat. Det är väldigt intressant ändå. Superintressant. Just för att det handlar också om grundläggande principer. Men någonting som senaste, för vi kommer ju också försöka återkoppla till mål och sånt vi har pratat om. Mm. Och det som ett vi kom på, vi glömde när vi summerade, var ju såklart Cissi Wallin och förtalsmålet då. Så när hon blev dömd för grov förtal mot Fredrik Virtanen.
Precis, för vi pratade ju innan om, vi hade ju ett helt avsnitt, om ni vill gå tillbaka och lyssna, om ni inte har lyssnat på det, så är det ett avsnitt om just förtal och vad man får skriva och vad man får säga, och särskilt då i sociala medier. Och nu kom ju den här domen här innan jul, och det var då, alltså Cissi Wallin är ju en journalist, och hon hade skrivit då på sitt Instagram och även på Facebook att hon hade blivit våldtagen av Fredrik Virtanen, som, nu är han ju inte längre, men han är ju en väletablerad journalist. Han hade arbetat länge på Aftonbladet som kulturjournalist, och då prövade man de här olika inläggen då, om det utgjorde då grovt förtal. Och hon blev nu dömd för grovt förtal. Och hon fick, påföljden bestämdes då till villkorlig dom med böter. Men hon blev skyldig att betala 90 000 kronor i skadestånd till honom. Och det är ett väldigt högt belopp. Man ansåg alltså att han skulle få 80 000 kronor för kränkning och 10 000 kronor för sveda och värk. Och anledningen, jag ska gå in på varför hon blev dömd, men det här med, om vi då knyter an till skadeståndsanspråket, så menar man att han hade, det här objektivt sett, så hade det här inneburit en väldigt allvarlig kränkning, för man ansåg att de här uttalandena då, eller det hon hade skrivit om att han var en våldtäktsman, det var väldigt mycket allvarliga anklagelser, skrev de, och det här hade påverkat honom väldigt mycket, och det hade fått väldigt stor spridning. Det är just den här spridningen, för det var väldigt många som hade likat det här. Första inlägget var det nästan 37 000 likes, och det här hade också delats vidare, bland annat av två personer som hade över 100 000 följare. Så att man såg då till spridningen när man bestämde det här skadeståndet. Och sen vad gäller den här sveda och värken då fick han då motsvarande 4 månaders sjukskrivning. Och då tog man hänsyn till vad han hade berättat om, att han hade blivit av med jobbet och han hade liksom nästan tänkt att begå självmord på grund av hans barn. Och han, ja, det står väldigt ingående i domen där hur han hade mått. Han hade kräkts vid någon busskur och av ångest. Och han hade fått tusentals hatmejl under den här perioden efter de här inläggen. Så att det blev ett väldigt högt skadestånd. Den här domen är ju överklagad, så vi får ju se vad hovrätten kommer fram till. Men det som var intressant när det gäller själva, vad ska man säga, prövningen i skuldfrågan, alltså om Cissi Wallin då skulle dömas för grovt förtal, då har man ju konstaterat att det här var ju uppgifter som är förtalsgrundande. Alltså hon har pekat ut honom som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt, i hans levnadssätt, och det är det som är grunden. Men hennes invändning var ju att det här skulle vara försvarligt, eftersom hon då, syftet med det här, det var dels att hon ville varna andra personer för att han då så att säga är farlig, men även att det här var en väldigt viktig del i den här metoo-rörelsen, att hon gick ut och namngav honom. Så att försvarets linje var att det här med just med namngivningen var så pass viktig för att rörelsen skulle spridas och att ja, det skulle få det genomslag som det har fått. Men det där köpte inte tingsrätten, utan de menade att visserligen det här att hans ställning då som offentlig person, att han är journalist, så har han har liksom, han ska tåla mer än andra, men han har inte en ställning som en politiker, utan det är, en politiker ska tåla än mer. Sen vet man ju inte om en politiker, om det hade, jag tror i och för sig att det hade blivit grovt förtal för en politiker också, men det tog man ändå hänsyn till. Och sen tog man hänsyn till att de här uppgifterna inte hade någon koppling till hans yrke, utan det här var helt frikopplat, det var till hans person, och därför dömdes han då. Så man menade att det här inte var försvarligt av henne att lämna de här uppgifterna. Så att, och domen är väldigt, om man är intresserad av det här tycker man ska läsa domen, för den är väldigt välformulerad och man förstår precis hur domstolen har resonerat. Och sen kan man tycka vad man vill om det här. Alltså alla kan ha olika åsikter, men juridiskt sett så är det här fråga om förtal, och man bedömde det som grovt då med hänsyn till den här stora spridningen.
Och det kanske var lite den prognosen vi hade redan.
Ja, det var ju det. Jag sa ju det. Att men, och det här också, man tog hänsyn till att det här låg också så långt tillbaka i tiden. Det är nästan 12 år sedan det här skulle. Och 9 år sedan då från att hon hade skrivit det här första inlägget. Och då menar man att hennes då syfte med att varna andra kvinnor kunde man inte beakta eftersom det var så länge sedan.
Mm. Och det tycker jag inte heller riktigt man kan jämföra med Harvey Weinstein till exempel i USA. Nej. Som fortfarande hade en enorm maktposition när man började rehabilitera i USA. Men jag tycker att man ska läsa domen, för det här har ju debatterats väldigt mycket i sociala medier framförallt menar jag. Och det blir många felaktiga slutsatser av den domen tycker jag. Bland annat har det blivit att man försöker tysta kvinnor. Vilket
det
när man
inte
läser,
det.
Nej, och när man läser domen så är det väldigt tydligt att det man inte gör tvärtom. Så på ett väldigt pedagogiskt sätt skriver man hur man hade kunnat göra annars. Att man inte, om man inte hade namngett honom till exempel. Man ja. Har ju rätt att berätta för anhöriga. Vänner, psykologer, vänner, ja, men också dela med sig av ja. Det här. Men man behöver inte namnge. Och det, jag tycker att det är så tråkigt när det blir, för jag upplever ganska ofta, det är därför också vi har den här podden, för att upplysa att man, när någonting är uppmärksammat, att man sedan inte läser domarna när de väl kommer. För många domare idag har ju blivit väldigt pedagogiska. Domare bemödar sig om att man ska kunna förstå. Man ska kunna ta till sig.
Ja, och de är väldigt enkelt skrivna. Ja, så att gemene man ska förstå.
Ja, och inte ens journalister läser. Inte ens krimjournalister läser. Det är tydligt. Mm. För då tror inte jag att det heller har blivit en skeva debatt. För det är väldigt viktigt att få fram att förtal handlar också om att skydda. Alltså alla, inte bara män. Jag är ju själv väldigt för såklart att jag då på medmänsklig plan kan förstå vissa saker. Men man gör ju ändå verkligen en bedömning här utifrån. Det kanske varit annorlunda om det hade skett för ett år sedan. Han hade en helt annan maktposition. Att det här pågick fortfarande med vittnen och sådär. Så att det, ja, läs domen innan ni ska. Alltså, så läs inte bara sociala medier och skapar en uppfattning. Utan man ska alltid läsa domen innan man, tycker jag, har och själv lägger ut saker på sociala medier. För det är så lätt att det blir fel och man själv kan ju också hamna i klistret. För det handlar också lite om det här ju, att man ska akta sig för att dela och sprida.
Mm. Och det är en uppmaning till alla att tänka sig för. För du kan också vara med, alltså du kan ju också vara delaktig i det här grova förtalet om du sprider det.
Mm.
För då lämnar ju du också de här uppgifterna.
Och vad talar om kränkningsersättningen då, så har det varit väldigt uppmärksammat att man har jämfört då att det är ungefär lika allvarligt som att bli utsatt för själva våldtäkten. Problemet är lite att det är väldigt svårt att jämföra just de här olika ersättningarna, hur man gör och den här praxisen som finns. Jag förstår att det kan uppfattas stötande, men jag kan då jämföra med extremt allvarliga rån eller misshandlar som är fruktansvärda. Det ligger betydligt lägre.
Ja,
det kan vi prata om 20-25 tusen. Ja. Så att det är ju en diskussion såklart i sin helhet, men man får försöka se varje brott för sig. Såklart kan man ju använda olika brott. Det kan ju jag göra ibland och säga, men det här är lite märkligt att, för att få upp en höjning till exempel. Men
det här var ju väldigt högt.
Det är högt, så vi får se hur det är så.
Så men, det är inte säkert att det håller i hovrätten. Nu hade han yrkat 225 000. Men läs den här domen. Sen har det kommit en annan väldigt uppmärksammad dom som du tänkte berätta lite om.
Ja, och
jordbruksministern.
Ja. Han var förrättare. Eskil.
Erlandsson.
Där bara, jag vill ta upp den just på grund av det här, hur lätt det blir felaktigt när man läser, man inte har läst domen väldigt tydligt, för det handlar om sexuellt ofredande. Och det kom ju lite i samband, det var ju nästan bara veckan efter, för jag fick uttala mig nämligen i P4 om det här, och jag blev själv lite beklämd och upprörd över att det inte blev sexuellt ofredande.
För han var då åtalad för att ha smekt dem på tre kvinnor då på låret.
Precis, en var på en kjolkant.
Ah, okay.
Alltså han flippar lite på kjolkanten. Och en var vid en lunch, han lägger handen på låret. Vid två tillfällen tar bort hans hand och han lägger tillbaka den. Men vad det är i den här domen, det handlar inte om att han kommer undan på något sätt, för han hade den där vikingasjuka att han inte kunde låta sina händer.
Nej, det var väldigt kul, det var en invändning att han hade, det var någonting med händerna.
Ja, att han är svårt att ha honom i styr. Han måste ta på kvinnors lår.
Okay.
Nej, men det handlar ju om, det prövas inte
Nej,
ens. Men man menar det rent objektivt sett, för det här är rent objektivt, att man ser till själva handlandet, vad det innebär att det ska då kränka den sexuella integriteten. Och då är det oftast typiskt sett att man är då nära könsdelarna till exempel då.
Eller rumpan har jag haft. Alltså att man tar någon på rumpan. Ja, men det är också, det är sexuellt.
Det är bröst och rumpa. Ja. Men som kvinna eller man sitter på en lunch och du får en hand på ditt lår. Eller i kjolkant är så här. Jag var i Singapore nu bland annat. Vi mellanlandade där och jag var där några dagar. Jag var kompisar. Och då hade man så på tunnelbanan. då var det bilder på mens, eller en man som hade handen på låret och så var det så här, kryss, det här är inte tillåtet till sexuella trakasserier. Jag bara, i Sverige är det inte det.
Den skulle man tagit med som bild då, ja. Och beropat som bevisning.
Jag tänkte om det blev överklagat att man kan faktiskt göra det. För att, nej, men intressant det här är ju då, för det ska vara typiskt sett ansiktet.
Ägnat och allt. Ja.
Och då är det ju såklart då. Men vi lär våra barn att, vad säger man?
Ja, men stopp min kropp. Det säger mina barn hela tiden. Stopp min kropp.
Men det gäller visst inte sen när man blir vuxen. Och det tycker jag sen är helt felaktigt. Ja. Framförallt med tanke på samtyckeslagstiftningen. Det är liksom, man börjar ju inte direkt när man till exempel ska då tafsa på någon att direkt ta på könsdelarna. Det börjar ju, och det, man ska ju kunna gå på en lunch utan att man ska ta på ens lår och att det inte ska vara brottsligt. För det står ju mycket om det att det kan vara typ klandervärt och
men jag tänker
flera gånger i domen.
Alltså kanske.
Ja, fast det är inte hänsynslöst.
Nej, det är inte hänsynslöst.
Nej, det tycker jag inte är så. Men jag tycker de tar upp flera gånger att det kan typ vara omoraliskt och felaktigt beteende. Men typ att, men det är lite ungefär som att man får ta män som de är, att de inte kan hålla sig ungefär. Man bara, men det är 2019, var är vi? Så att jag hoppas att det här...
Ja, den... Nej, men blev det nu? Jag tror att Sabine, alltså det är ju vår jättebra advokatkollega som företräder de två av de här kvinnorna. Och hon uttalade sig också i tv om just den här domen. Men jag tror att hon skulle överklaga då självständigt eventuellt, om inte åklagaren skulle överklaga.
Ja, för åklagaren överklagar inte.
Nej, gjorde inte det. Men har hon... Ja, vi får jag tror, kolla med henne.
Ja, men vi så kommer vi återkomma till det. Och det intressanta är ju också... Det som var viktigt också i den domen var ju att man kommer fram till att målsäganden är trovärdiga. Att man lägger ju helt deras berättelse som grund. Så det är också viktigt att man tror på dem, men man menar bara sig själva handlandet. Och när man gör det som en domare, då går man ju inte vidare sen och prövar hans invändningar. För det behöver man inte. Då är inte hans uppsåt överhuvudtaget relevant. Så nu vet ni så, läs domaren. Det är dagens läxa. Nej, men ta med er det, för att jag... Och framförallt eftersom sociala medier har fått en sån enorm påverkan på debatten. Och att det blir så lätt felaktigt. För att jag själv blev förvånad när jag läste just det där förtalsdomen. Hur pedagogiskt den var. Mm. Och hur man verkligen... Man insåg... Jag tror det tog man verkligen på allvar. Man ville verkligen lära
lite. Förklara. Det här gäller och det här ska man tänka på. Och det här är tillåtet. Mm. Mm. Som du sa, alltså att man skriver tydligt, det här kan man göra. Alltså man har möjlighet. Det är inte så att man måste hålla allt inom sig. Man får berätta. Har du blivit utsatt för någonting? Det är självklart att du, det är ju en del av själva...
Yttrandefriheten.
Ja.
Och det är intressant, för det är sällan man ser så i en dom. Att det här är tillåtet, eller hur? Det har jag faktiskt inte, jag har inte tänkt på att jag läste tidigare.
Nej.
Jag är det som lite, jag blir så här, ja, men det här är ju, men jag bara, men hur många läser den här domen som yttrar sig? Nej, inte, eller uttalar sig.
Så läs domen. Och tack för att ni lyssnade idag. Och recensera oss supergärna på iTunes eller podcaster och fyll i den sån där
recension. För vi får lite tips där.
Och det, exakt, vi har ju fått, och vi kommer ta upp då i nästa avsnitt ett tips eller ett förslag på ämne som har skrivits där. Så skriv ner om det är några särskilda ämnen ni vill lyssna på. Så tar vi upp det.
Ja.
Hej då!
Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.